Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
...282 mål hade Danmark gjort under årets VM-turnering i handboll fram till finalen, där i Kairo, Egypten, för bara några dagar sedan när det här avsnittet publiceras. Då blev det 26 nya fullträffar mot Sveriges 24. Danskarna lyckades därmed försvara titeln som världsmästare på här sidan.
I slutet av 2020 avgjordes också damernas EM-handboll. Och ja, det gick inte lika bra för Sverige. Men bästa målskytt blev Linn Blom. Och målen hon gjorde där förde upp henne till totalt 282 landslagsmål under karriären.
282 mål på just, ja, 282 klubblagsmatcher, vad är sannolikheten för det? Gjorde en av tidernas främsta inom damfotbollen, Birgit Prins, under sin seniorkarriär.
282 matcher i Premier League gjorde Sebastian Larsson. Klubbarna Arsenal, Birmingham och Sunderland. Ingen svensk har gjort fler matcher i Premier League.
282 poäng gjorde en av ishockeyns största genom tiderna, Mario Lemieux, under sitt sista år som junior i Quebec Major Junior Hockey League. Han gjorde dessa 282 poäng på, hör här, 70 matcher. Ett rekord som står sig än idag.
Lemieux, som vi fick hjälp att kärleksbomba från en av mina kollegor i Kanada, Mike. Vilket avsnitt kan det ha varit, Tommy?
Då ska vi se, det bör ha varit 221. Det var det avsnittet när hunden Frankie åt upp den förra kärlekspåsen. Så Lemieux var sist ut i den förra kärlekspåsen som Frankie åt upp.
Ja, det var en god insats, tyckte han.
Ger för lite mat, hör jag. Mata bättre.
282 minuter lång var tidernas längsta final i Franska öppna mästerskapen i tennis. Mats Wilander vann den mot Argentina i Guillermo Vilas 1982 i det som blev Wilanders stora genombrott.
Annars är väl den där turneringen mest ihågkommen för att Wilander insisterade på att spela om en matchboll som han själv hade vunnit.
Ja, snacka om sportslighet. I semifinalen mot en annan argentinare, José Luis Clerc, tyckte ju Wilander att matchbollen var feldömd han också, och drev på för att bollen skulle spelas om. Jag tycker det är så underbart, och det känns dessutom bra att ha fått kärleksbomba den här mannen, Mats Wilander, för exakt 100 avsnitt sedan.
Ja, bra koll, 182an, ja. Sportslighet personifierad, Mats Wilander, verkligen.
Just det, det är ju sånt som vi gillar i sporthuset och har gjort nu i 282 avsnitt. Jens i Malmö, Tommy och undertecknad i Gustavsberg. Och här kommer Tommy in med inbärande med en glasbur.
Oj.
Berätta vad du ser, Jens.
Jag ser en brasiliansk fotbollströja som är signerad Pelé. Och då förstår jag ju att det där kommer att höra ihop med någonting som vi kommer att avsluta det här avsnittet med, nämligen att kärleksbomba den underbara personen och fotbollsspelaren Pelé. Ja, fint.
Och den där tröjan,
skorna
den där
då?
Tröjan är ju en Pelé-tröja. Det står ju istället för ett klubbemblem över, eller nationsemblem över bröstet, så står det ju Pelé. Men vad som har gjort det extra speciellt är ju att Pelé har skrivit sin namnteckning, förutom att den redan var förtryckt, så är det ju i original, alltså på tröjan. Men det där är du.
Det är du som har fixat det där väl?
Som har ordnat
det. Det stämmer, och jag tror det skulle vara ett par fotbollsskor med där också.
Jo då,
de är där också. Han
orkar, vänta.
Tommy som går på gym varje dag orkar inte lyfta glasskåpet. Det väger väl. Nu försöker han igen.
Yeah! Där har vi då.
Och det är signatur också på dagarna.
Visst var det det. Ja, det här var, det var ju oerhört.
Vad väger den där?
Jag väger 38 kilo ungefär.
38 kilo.
Tänk att ha suttit tillsammans med en av världshistoriens största idrottsmän. För det får man nog räkna honom som.
Det är stort faktiskt.
Vilken bra dekor det blir för fortsättningen av podden här.
Ja, det står nämligen mellan dig, Tommy och mig. Så Jens kommer kunna se den där Pelé-tröjan. Men du ska kärleksbomba Pelé, världens främste fotbollsspelare, vid sidan av eller tillsammans med, eller man nu vill göra Diego Armando Maradona. Det kanske du kommer reda ut, Jens. Mm.
Vem vet?
Ja, vilken vecka vi har bakom oss. Stora framgångar för några av de största i svensk idrott. Björn Goop, Lin Svahn, Armand Duplantis, svenska handbollslandslaget. Vi kan väl svepa igenom det där om en stund. Men först känns det viktigt att uppmärksamma den intervju som Aftonbladet gjorde med Djurgårdens allsvenska fotbollstränare Kim Bergstrand, och som har skapat rubriker. Det handlar om ledarskap, och Bergstrand kommer i den här intervjun plötsligt in på Tyskland på 30- och 40-talet.
Den reflekterar, men också läsa vad andra kloka människor har gjort, eller bra ledare, eller folk som har lett folk. Jag menar, man kan säga vad man vill om några hemska människor som ledde i Tyskland på 30- och 40-talet, men de fick folk att göra saker i ett sammanhang. Sen metoder och sådana kan man säga, men det fanns säkert saker som de också gjorde som man kan ta lärdom om, eller hur man inte ska göra. Men jag tror man överallt kan leta ledarskap.
Och efter att intervjun, som ju alltså publicerades på Aftonbladets hemsida, blev viral och omdebatterad av lätt insedda skäl, så bad Kim Bergstrand om ursäkt inledningsvis till Djurgårdens hemsida och sen övriga media. Till Djurgårdens hemsida säger så här, citat: "Jag är medveten om att det jag sa kan feltolkas. Jag ber hemskt mycket om ursäkt för mitt val av referens. Jag står inte för dessa typer av åsikter som associeras med den tidens grymma, sorgliga och mörka tid. Mina ordval och resonemang var illa valda och jag är ledsen för det." Slutcitat, så sa alltså Kim Bergstrand. Och det är klart att man undrar vad svaret är på frågan: Kim, vad menar du med detta mycket märkliga uttalande? Det andra för mig är ledarskap. Alltså jag tycker att en ledare som jag vill följa och som jag hyser stor respekt för, det är en ledare som visar prov på gott omdöme. Och gott omdöme, det är svårt att läsa sig till. Det är svårt att gå kurser och få det. Det är ofta någonting som du antingen har eller inte har. Och jag tycker att det här uttalandet påvisar en brist på detsamma.
Och just det här uttalandet om metoderna kan man diskutera. Det är väl det som är själva kärnan i haveriet ifrån Kim Bergstrand. Jag hörde också Svante Weyler, ordförande i Svenska kommittén för antisemitism. Djurgården borde ta en djupgående diskussion med Kim Bergstrand om hans värderingar. Och det där tycker jag känns rimligt. Alltså jättebra tid i ursäkt. Bergstrand har varit med lite överallt. Och Djurgården också. Men ett sånt här uttalande måste granskas djupt. Och då återstår att se om Djurgården kommer göra det. Okej, nu då till det som hänt på idrottsarenorna runt om i världen. Och först, Lasse, du är laddad. Björn Goop!
Ja, travet ja. Mm. Björn Goop vann sista söndagen i januari Prix d'Amérique för tredje gången.
Har någon annan vunnit tre gånger i världshistorien?
Ja, men det är första svensken. Mm. Han var ju första svensk att vinna två gånger. Mm. Han har vunnit Prix d'Amérique tre gånger. Och det var ett franskt lopp. Ja, så säger du det. Jo, men alltså det blev kört på franskt vis. Det var stenhårt. Så var det så det blev kört. Det var en situation efter 500 meter mellan Björn Goop med FaceTime Bourbon, förhandsfavoriten, och andrahandsfavoriten, den franske mästerlige Jean-Michel Basir och hans Davidson Dupont. Det stod mellan Goop och Basir. De två stora, någon av dem skulle vinna. Och det var också de som hade de två bästa hästarna. Men det som höll på att hända efter det att de går iväg, det är 18 hästar här som kommer i bredd som en solfjäder bara, och så rusar de iväg, va? Och så är det slagsmål om positionerna. Vem kommer in? Vem? Och i Frankrike kör de ju ganska brett. Det vill säga, det är inte bara man ligger invändigt och utvändigt. Och så ligger man så på en lång rad. Så är det ju inte, utan här ligger man ju 3 och 4 spår. Men Björn Goop låg i andra spår. Och detta upptäckte såklart Basir. Och han var ju blixtrande raskt fram med Davidsson Dupont för att stänga in Goop. Och hade Goop fastnat i andra spår en bit ner i fältet, han har suttit fast där till övermorgon. Utan här gäller det att komma ut. Men grejen var, Goop var, men när han upptäcker detta Björn Goop i då han drar som man säger på trasor ut i högertömmen bara. Då svänger ju hästen höger givetvis. Och, då, och där låg Davidsson Dupont. Så han körde ju på hästen, vet du. En tackling. Och det där var ju en situation som blev orsakad. Oj, 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 sades det i referatet. Vad händer? Och det blev ju liksom, och hästen hade ju kunnat tvära rakt ut och galoppera och kunde få en olycka rent teoretiskt alltså. Men det var en mycket tuff situation. Basir efteråt sa så här: det där, det var ingen, jag hade gjort likadant. Så fransmännen kör trav helt annorlunda. I alla fall, när det, sen var det ingen snack. Nej, nej. 500 meter kvar. Björn Goop kommer fram. Han ligger utvändigt ledaren då och bara blåser till. Och han släpper av precis allting han har på hästen. Och den far iväg i en otrolig fart. Och Basir efter med sin häst. De två förhandsfavoriterna in på upploppet. Men Goop har två längder. Och han har två längder. Och Basir kommer lite närmare. Men Goop kommer att klara det. Det är ganska tydligt. Så det var odramatiskt till slut. En 10,8 över 2700 meter. Vi talar en tid som knappt finns. Otrolig tid. Björn Goop vinner.
Sporthuset 282.
Nu är det upp till bevis här, Jens, med att ha samma passionerade brandtal för Linn Svahn som jag tänkte att du skulle ta några ord om.
Ja, men det är tuffa tag där också, Jens. Ja. Tuffa tag där också.
Ja, men det är det verkligen. Två världscupsegrar, en 10 km massstart och så sedan så sprinten. Och alltså, jag gillar det jag gillar mest med Linn Svahn, det är ju den kyla hon har i det taktiska upplägget. Att hon har sån tilltro till sin egen förmåga och att hon dessutom matchar det så att det ger seger. Alltså jag tänker på en Norge, jag tänker på en norrman, jag tänker på Northug. Ni vet samma självförtroende som Northug utstrålar och vet bara att han kan ligga där bak och han kan ta det lite lugnt. På samma sätt disponerar Linn Svahn loppen, tycker jag, på ett oerhört imponerande sätt. Släpper fram någon annan för att sedan liksom kunna ta rygg där och så sedan slipstreamen och så sedan ta sig förbi och så sedan ha fullständigt tilltro till att stakningen ska leda hela vägen i mål och leda till segrar. Ruskigt imponerande, ruskigt coolt att liksom ha en kvinnlig Northug på vårt lag. Jag längtar till VM-stafett och en slutsträcka där Linn Svahn har häng inför upploppet. Som det kommer att bli en resa alltså. Då tror jag vi kommer att vara på Goop och vad heter den? FaceTime Bourbon nivå.
Skid-VM kommer ju upp här precis som skidskytte-VM den närmsta tiden. Så det
är häftiga, vi är ju en häftig idrottstid. Ja, det kommer bli... Och så friidrotten igång.
Ja, precis. Och det som är lite speciellt då, Linn Svahn född vilket år? 99. Duplantis, född 99. Vi har Alexander Isak, född 99.
Vi har... Björn Goop är 44 bast, han är inte född 99.
Det kanske främsta kvinnliga idrottaren skulle jag säga när vi pratar global konkurrens. Isabelle Haak, född 99. Så det har vi en gyllene generation.
Volleyboll, Isabelle Haak. Hon var nominerad i kategorin årets kvinnliga.
Ja, hon borde vunnit. Vi har
ja,
alltså
det är ju över 300 personer som röstar. Akademiledamöter.
Ja, jag säger att jag
det är
tycker...
Det är demokratin.
Alla har inte koll på volleyboll.
Nej, jag
nej, så är det.
Jag tycker att de borde vunnit.
Ja, det får du säga.
Så vi har en gyllene generation, 99-orna. Kanske att jämställa. Ja, vi får avvakta lite med 56-orna. Men Duplantis inledde i alla fall med att hoppa 6-0-1. Och det är ju en gäspning numera när han hoppar 6 meter. Han har hamnat i Sergej Bubka-läge. Att gör han inte världsrekord så är det så att folk är missnöjda. Och nu ska han hoppa igen. Jag ska faktiskt kommentera den tävlingen på lördag. Då det är tävling nummer 2 i Frankrike. Får hoppas att han sätter 6,19 då. Jag tror någonstans att han kommer sätta ett eller två världsrekord den här vintern också med tanke på hur bra han såg ut i den här första tävlingen.
App, app, app. Han som hoppar i trädgården under pandemi 2020, Lavelny. Mm. Han hoppar en centimeter högre.
6,02.
Ja, men grejen är att han är ju helt överlägsen. Alltså, när man tittar på de här, det finns en enorm överkapacitet. Så att 6-0-1, 6-0-2 för Duplantis, det är ju lätt numera. Det är lätt. Men däremot 6-19, 6-20 och sådär, det var som han sa i någon kommentar nu. Det är ett annat djur, sa han. Det är ett annat djur att besegra.
Men alltså, det här är ju häftigt. Va? För det, alltihopa, varje deltävling här de håller på med nu, veckorna här nu, för att liksom, det bygger ju bara det som kommer till de olympiska spelen. Och det blir ju en enorm nerv. När Duplantis hoppar 6-0-1, ja, då hoppar väl ni 6-0-2. Och då ska väl Duplantis hoppa 6-0-2. Alltså, där håller de på. Så det kommer ju bara...
Ja, men så kommer det inte bli.
Han behöver ju ha sällskap upp en bit i varje fall. Det är det vi är ute efter. Vi tror inte att Lavelli kommer att hoppa 6-20. Men han behöver sällskap på vägen.
Det är sant.
Helt enig.
Och Kendricks har också, Sam Kendricks har också potential att ligga där någonstans, precis runt 6 meter.
Därför att det bygger ju upp förväntningen. Det vore ju illa om han var en decimeter bättre än alla andra inför OS. Mm. För att kravbilden blir alldeles skev då.
Jag tror att risken är att det kommer vara så.
Ja, då är det en skev kravbild. För tänk om
Christian Olsson-läge.
Tänk om du blir fel då. Om det blir fel i Tokyo. Mm. För det är helt andra. Jag menar, det kommer ju in en annan. Sen kanske han är en utomjording och det är inga problem. Och han är som FaceTime Bourbon. Allting hon har sig. Vi hoppar högt. Vi springer fort. Men i grund och botten, det är bra om det är en förutsättning som talar om konkurrens.
Veckans surr.
Är det någon i det svenska handbollslandslaget som är född 99?
Den frågan kan vi skicka vidare. Den kanske inte är så bussig för sig och bara få så här pang på.
Nej, men det verkar ju ett äldre. Ja.
Nej, men för nu ska vi nämligen ropa upp handbolls-tv-experten och mångåriga elitspelaren som har varit med i Sporthuset flera gånger tidigare. Expert i tv på Simor och TV4. Jenny Linnell. Hallå Jenny.
Härligt.
Tjena, tjena. Kul att vara tillbaka.
Ja, åh, vad härligt att få prata handboll i det här läget. Det är ju handbollsfeber i Sverige. Har vi någon 99 i landslaget? Den var inte så lätt, va, eller?
Nej, den är ju inte lätt. Alltså, man har ju koll, jag är ju född 88, så att jag är ju stenkoll kanske ner till 95. Efter det så känns det ju som att alla är alldeles för unga. Eller så blir jag alldeles för gammal. Lite osäker på typ Oskar Sunnefelt. Han har ju inte spelat en minut. Men nej, det är inte min... mitt expertisområde är det där med de där sista siffrorna.
Men du, VM-finalen i handboll, Sverige-Danmark i Kairo, dansk seger, stor guldhjälte, målvakten Niklas Landin, den danska alltså. Andra raka VM-guldet Danmark, aldrig vunnit tidigare, de har ju också en verklig succéperiod här. Och sen då det här med att det på pappret, eller du får säga om du håller med om det, men det har ju pratats mycket om det på pappret inför mästerskapet. Kanske svagaste truppen som Sverige ställt på benet i ett mästerskap i modern tid med 10 mästerskapsdebutanter som leder till ett VM-silver. Vad går detta att jämföra med egentligen i handbollshistorien?
Men ingenting, tror jag. Ny förbundskapten Glenn Solberg som knappt har haft en samling. När de väl samlas inför mästerskapet så är de isolerade första veckan för att de får positiva coronatester. Det är ju så mycket i det här som talar emot bra prestation, och så åker de med den absolut bästa lottningen, bästa förutsättningarna på så sätt, men en så orutinerad trupp. Jag tycker ju att det här är det största som har hänt i svensk handboll, och på något sätt. För när Bengan Boys var aktiva på 90-talet, då får man också säga att bredden i handbollstoppen var ju mycket, mycket mindre. Så det var färre lag som slogs om det. Toppen idag på både dam- och herrsidan är ju bred. Alltså det är ju i princip kanske 8-10 lag som skulle kunna vinna ett guld. EM ofta lite tajtare än VM, men i VM när det väl bränner till så brukar de europeiska lagen vara kvar. Och det här laget har ju inte spelat ihop. Vi har också många spelare. Felix Klar går in i... Alltså jag tycker det är nästan han som avgör semifinalen tillsammans med Pallek. Han spelade alltså i Alingsås för 6 månader sedan. Gått till danska Ålborg. Det är ju inga storklubbar, det är inte de största ligorna. Så att det här... Jag sätter ju det här högre. Men otrolig prestation.
Vi minns ju tillbaka Bengan Boys-tiden och de VM-gulden där, och inte minst det ledarskapet som lämnar över väldigt mycket av ansvaret till spelarna, och ser ju någon repris komma här. Hur kommer det sig att det här ligger så nära till hands i handboll?
Någonstans har ju Glenn Solberg kommit in. Han är inte en erfaren tränare. Han var ju en gudabenådad handbollsspelare. Och han har ju valt att sprida ut ansvaret stort i ledargruppen. Framförallt, vi ser ju Martin Bokvist få ta jättestort ansvar i timeouterna. Även de vid sidan av har vi fått bilden av att alla får vara delaktiga. Och sen har de ju valt Gottfridsson. Och nästan var som en sån här krigskämpe som styrde sina mannar. Och det är ju ett val man gör, och det viktiga där är väl att det finns en grupp som kan ta emot det. Och tror en ny grupp nu som var väldigt formbar, väldigt benägna att följa det ledarskapet och tro på den här gemenskapen. Så att det gick ju vägen, och det ska bli spännande hur det håller sig med lite större förväntningar och sådana saker. Men frisk fläkt tyckte jag, och kul att de unga killarna ändå vågar. Det måste vara det som man har lyckats bäst med.
Jag tänkte när Sverige ställdes mot Frankrike att nu är det färdigdansat här, när de kom till semifinal där. Mm. Men alltså den matchen var ju på något sätt... Det var ju så ljuv musik så inte var klokt. Men det som hände som sista grej i den första halvleken med målvakten Andreas Palikas enorma räddning alltså.
En räddning som gjorde honom folkkär.
Ja, folk snackar om frimärke och det måste det bli. Mm. Nu skickar vi inte så mycket brev längre, men ändå. men grejen är, alltså, den här fransosen som en bäst som tar sig fram och skickar på det hårdaste handbollsskott man har sett alltså. Från linjen där. Och han skickar alltså upp högerbenet i en position som, och den här reprisbilden som när bollen träffar i foten, det verkar ju som foten ska gå av alltså. Men det är ju sånt artisteri. Det är Zlatan Ibrahimovic vibbar av konstnärskap i den yttersta eliten.
Revelli, ribban. Och så får han bollen tillbaka. Och så räddar han!
Den är bäst idag! Klarar han det utan att gå sönder?
Ja, men herregud, vad gör Karl?
Ja, men titta.
Hur högt upp.
Han flyger och kör upp med höger fot över hur högt som helst. En atletisk prestation för turngymnastik. Liksom. Titta här vad han gör. Han är i luften och så faller till den här. Han är för skön. Det gör ont i tån igen. Den där rackars tån han tagit många skott med. Vilken kille.
Det måste ju bli nominerat som årets prestation på idrottsgalan nästa gång. Alltså, vilken vansinnig räddning. Nu kommer frågan till dig, Jenny. Hur många sådana har du sett?
Av den räddningen?
I ditt handbollsliv?
Noll. Alltså, om det är någon som gör det ska sägas, så är det ju Andreas Palicka. Han är ju spektakulär att kolla på. Men jag tycker, det är ju, man, som du säger, frimärke absolut. Alltså att han inte skadar sig när han landar också är ju, handbollsspelare är ju roliga ibland. Vi tänker ju inte så mycket på landningen när vi väl kastar oss upp i luften. Och sen när han väl ligger där så tänker man ju stackars fransmannen också. Alltså han tror ju att det är öppet där. Långa hörnet, han är ute, den är hemma, vi går till paus på en bra känsla. Och så sticker upp en fot i typ en höjd på 2,50. Så att den är helt sjuk. Den är verkligen.
Men det är nästan frimärke. Jag menar, danskar vill ha samma frimärke på han Niklas Landin då, va?
Ja. För jag menar, jag tänkte också på det. Jag vill inte förstöra stämningen.
Eller hur? Visst är det så, Jens?
Partykraschare.
De sköt han rakt i facet,
ja.
På slutet. Smack! Och helt illröd i ansiktet. Så kämpar han vidare och gör nya bragdräddningar. Och han hade ju också en när benet var uppe i krysset som han tog. Va? Ja.
Men Landin är ju så otroligt obehaglig att inte ha på sitt lag. För det är ju sällan hans räddningar ser svåra ut. Han står ju bara där i lugn och ro och så räddar han ungefär 45% av skotten. Alla räddar 22%. Han är ju världens bästa målvakt. Och han blev ju utsett till världens bästa spelare förra året. Så att han var ju snäppet bättre i finalen. Det sjuka är att jag tycker inte att Sverige gör sin bästa final. Och utan Niklas Landin i målet så hade vi ju kunnat vinna.
Ändå, ja.
Ja, gud ja.
Jag är lite nyfiken på de här timeouterna. För ganska ofta så diskuterar man ju nästa spel. Och det känns ju som att det inte alltid är taget ur någon playbook, utan lite grann så där Jim Gottfridsson får lite feeling. Och så säger han, jag vänder, du först ut dit, sen i lilla luckan där, avvakta lite grann. Och så sedan så kommer en japan. Alltså det var väl någon sån i slutet mot Frankrike bland annat. Hur mycket av det där har man gjort tidigare, och hur mycket är bara någonting som kastas ihop och så sedan så gäller det att förstå efter bästa förmåga?
Men jag skulle säga grundrörelserna vet ju alla. Så på något sätt när han väljer den japanen så förstår man ju grundrörelsen, bollen ska ut i kanten och sen kommer diagonala. Men de små valen man väljer, typ vändpass eller att man förflyttar linjen någon annanstans, det är ju en uppfattning som Jim Gottfridsson har gjort under matchens gång. Att när vi gör den här grundrörelsen så ligger försvarsspelarna generellt så här. Mm. Så vi utgår från att de gör samma sak, då bör vi kunna göra den här lösningen.
Jag ryser när du berättar det.
Jag tycker det är så häftigt.
Ja, sen är man ju då, när man väljer det, det häftiga tycker jag är, när jag kommer till handbollsligan, det är att vi har ljud på i timeouterna. Mm. Och då kan det vara så här, lika 20 sekunder kvar så säger ena laget, vi gör den här öppningsrörelsen. Och så står det andra försvarlaget och säger, de gör den här öppningsrörelsen. Det är ju helt magiskt. Vad kommer hända då? Vem är kreativ nog i anfallet för att lösa när försvarsspelet är helt beredda? Så att det är ju ett mindgame, och där har ju Gottfridsson tagit det ansvaret han har tagit. Mm. Alltså han hade ju lätt kunnat blivit MVP i det här mästerskapet med den platsen han har tagit. Absolut.
Lite nyfiken på Jenny, det är OS-kval då i mars. Mm. Vad händer med de här etablerade landslagsspelarna som tackade nej nu då till VM? Tror du att de kommer få vara med? Tycker du att de ska vara med?
Det här är nog det jag ser fram emot mest. Jag tycker att OS-kval, jag har inte ens tänkt så långt. OS är ju det största vi har, men jag tror att Glenn Solberg verkar vara extremt laget före jaget. Alltså på en sån här, som jag älskar, nivå på något sätt. Och jag tror att det kommer vara tufft att slå sig in. Niklas Ekberg på högerkanten tror jag att man skulle ta in om han nu vill. Men jag tror man är trött på spelare som tackar nej. Och jag tror att man vill ha en känsla att man säger i princip aldrig nej till ett landslag. Man är där om man får frågan. Så både lite moral, etik, men även lite handbollsteknik, så tror jag att det kommer vara rätt så svårt. Eventuellt Andreas Nilsson på linjen. Tyckte vi saknade lite anfalls, alltså den nivån på anfallslinjespelare som de andra lagen har i toppen. Men det kommer vara svårt att peta de spelarna som var med nu. Mm.
Och jag har löst gåtan efter ett intensivt googlande samtidigt som vi pratade. Jack Turin. Född 99.
Ja, men det är ju den gyllene generationen. Det var det du hade förut här.
Jag vet inte riktigt, hur var hans VM egentligen?
Ja, hans VM var nog mest hotellrum. Men han var ju nära där. Albin Lagergren satt väl i isolation i 3 veckor. Och Linus Persson hjärnskakning. Men de valde Lagergren, vilket jag ju kan förstå.
Ja. Stort tack Jenny Linnell för att du återigen dök upp i sporthuset. Det har ju blivit en årlig tradition. Årligen återkommande, ja. I alla fall nästa år, som Björn Borg sa.
Till nästa mästerskap. Kul att vara med.
Ja, det är bra. Tack.
Ha det bra. Hej.
Högt i tak i sporthuset.
Ja, det blev ju klart här förleden att BK Häcken på Hisingen kommer att ta över den svenska mästarklubben i damallsvenskan, Göteborgs FC. Det ska heta BK Häcken FF, tror jag. Och röstsiffrorna var på BK Häckens årsmöte för att ha detta samgående 416 röster för, 35 emot, 4 nedlagda. Det var ett digitalt möte där hälften hade röstat i förväg. Det var nästan 10 gånger fler röstande än på vanliga årsmöten i BK Häcken. Och då har det ju varit så att då har du varit tvungen att vara på plats och anmäla dig och kontrollera att du är medlem och alltihopa det där. Men nu handlar det om ett digitalt möte istället. Och det här har jag ju faktiskt vevat med armarna kring ganska många gånger och ganska länge. Därför att jag menar att den grundläggande demokratiska processen för föreningslivet i Sverige, det är att medlemmarna äger klubben, och därmed så vinner man en starkare demokratisk förankring ju fler medlemmar som röstar. Tidigare har de varit tvungna att komma på årsmötet. Digitaliseringen som ju nu genomförs i pandemisk effekt kraftfullt leder till det vi här upplever. För mig är det ett tydligt tecken på att föreningsdemokratin går mot en ny solskensvår.
Det är ju otroligt intressant att se det som komma skall nu ur ett jämställdhetsperspektiv. För nu återstår det ju att se liksom hur jämställt som Häckens dam- och herrsatsning kommer att bli. Kommer det att bli knappast lika lön för lika arbete, men på en hel del områden säkert. Jag tänker på resor, jag tänker på boende, jag tänker på material, medicinska resurser, träningsfaciliteter och alla de här bitarna. Så Häckens damsatsning får ju ett strålkastarljus på sig. Och det blir oerhört intressant att se hur det kommer att bli. Kommer det att bli en mönsterklubb i hur den drivs, eller kommer det att bli, ja, inte så?
Och supporterklubben då, Getingarna, apropå det du har varit inne på, Lasse, där med digitala. Frågan är vad som hade hänt om det inte varit ett digitalt möte, om det hade blivit, för jag menar, med tanke på att det brukar vara 50 pers, så är mycket möjligt att det har varit i princip bara supporterklubben som var på plats. För det är ju de supportrarna som har varit mest aktiva att gå fysiskt på årsmöten. Och det är väl det som är hela tänket, att har man digitala möten så får man en större del av medlemskaran som kan tänka sig att vara med. Och då får du också i vissa sammanhang, som kanske är då, ett annat röstresultat.
Ja, det kan vi bara spekulera kring. Därför att jag inbillar mig att det är fler medlemmar i Getingarna än 35.
Ja, precis.
Vilket ju innebär att
Getingarna är emot det, det vet vi ju.
Ja, precis. Att då kan man ju tänka sig att det är en del av supporterklubbens medlemmar som också då såklart är medlemmar i BK Häcken och röstar på årsmötet. Och kanske, inte har samma uppfattning som ledningen för supporterklubben då. Men alltså, jag tycker det är två olika frågor, och med det du lyfter igen så kommer man in på alltså i det föreningsdemokratiska. Medlemmarna ska bestämma en sån här fråga. Det är oerhört viktigt. Och ju fler medlemmar som är med och bestämmer i verksamhetsavgörande frågor, desto starkare blir demokratin. Så jag är själaglad över att det var. Jag är faktiskt det. Mm. Jag är glad över att det här kom. Men ska man kunna avancera i seriesystemet så här snabbt? Där tycker jag svaret är nej. Jag förstår inte varför fotbollen har ett sånt regelverk där man kan hålla på med fusioner och grejer och helt plötsligt är du allsvensk. Det är för mig jättekonstigt. Jag tycker det är tokigt. Jag menar att det ska vara sportslig grund som avgör om du ska avancera i seriesystemet. Kanske inte att du måste börja i lägsta divisionen, nu blir jag flummig, jag vet, men kanske att du får starta i motsvarande, inte i högsta, inte i näst högsta, men sen får du komma in med verksamheten, för att man ändå liksom vill öka på takten i jämställdhetsspåret.
Mm, och det finns ju motsättningar då. Det ena är ju det som jag såg att Malin Jonsson skrev på Twitter häromdagen. Alltså Malin som är kommunikationschef i Häcken.
Hon hade flera inlägg efter varann.
Ja, va? Ja. Det, ja. Ja. Hon var ju tidigare tidningsskribent och jobbat med oss i tv också. Mm. Hon skrev så här: jag har stor respekt för de som hade principen om fotbollsmoral som argument för att vi skulle ta över Göteborg FC. Men med tanke på principer så är det här min princip som övertrumfar allt annat. Att i varje enskilt läge agera på ett sätt som gör att jag kan se nästa generations tjejer i ögonen och säga att jag alltid försökt göra vad jag kan för att bidra till ett jämställt samhälle. Jag är så stolt över att kunna se våra flickor födda 2015, den årskull som börjar spela fotboll i BK Häcken nu i år, de är alltså 6 år då, i ögonen och med trovärdighet kunna föda drömmen hos dem att bli fotbollsproffs i gulsvart.
Ja, men det är oerhört vackert. Och jag tycker liksom, nu när fotbollsdemokratin har fått tala så glider du mer över till att titta på hur kommer det här att genomföras. För jag tror Häcken som ju egentligen nystartar det här och omstartar det här. Jag vet, de har haft ett damlag som har spelat i Division 2 sedan tidigare. Men det blir ju verkligen en nystart och en nysatsning där de kommer att få allt ljus på sig. Man förväntar sig nog att det ska komma in en del sponsorintäkter, kanske från nya sponsorer, rätt vad det är från Kopparbergs. Hur kommer liksom fördelas de pengarna? Kommer Stadium, som är en stor sponsor, kräva att fördelningen ska vara 50% till herrsatsningen, 50% till damsatsningen? För om vi tittar på, det är ju inte så att Häcken är unika med att ha damfotboll. Det finns ju mängder av andra allsvenska lag som har det. Men för den delen innebär ju det inte att det har varit en jämställd satsning. Så den är jag jättenyfiken på, och se liksom hur jämställt kommer det här att bli.
Mm. Jag fick en fråga här, Anders Karlsson som mejlade till oss, sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Man kan ju mejla via den. Han skrev så här: en fråga, jag orkar inte googla, gillar det på något sätt. Jag orkar inte googla utan skicka till oss istället. Det borde ta ungefär lika lång tid.
Ja,
men det är inte längre till och med.
Varför ska klubben heta BK Häcken FF? Varför finns tillägget FF och vad betyder det? Känns spontant onödigt, kanske finns en förklaring. Och då är svaret så här att
du har svaret.
Ja, Kopparberg Göteborg FC kan alltså inte nu införlivas i BK Häcken fullt ut eftersom det befintliga organisationsnumret som Göteborg FC hade äger platsen i Damallsvenskan. Och därför blir detta ett slags dotterbolag. Det blir mycket företagssnack här, men det är faktiskt så det är. Det blir ett slags dotterbolag, vilket gör att BK Häckens befintliga damlag kan spela kvar i seriesystemet med nuvarande namn som en slags farmaklubb.
Ja, det här är ju nogsamma regler, för det är ju representationsbestämmelser och vilka lag som får med och inte. Det följer ju Svenska fotbollförbundets tävlingsbestämmelser. De äger serien, men då har ju de att fatta beslut med utgångspunkt från sina tävlingsbestämmelser och sina stadgar. Och vilka har bestämt dem då? Jo, medlemmarna. Och då är vi där igen. Det är ju medlemmarna, alltså de som kritiserar att det här får gå till på det här sättet, de kan ju påverka genom att systemet ska ändras. Genom att bestämmelserna ändras. Det är inte svårare än så.
Rösta genom nya bestämmelser.
Exakt, det är inte svårare än så. Det är föreningsdemokrati. Det finns inte, idrotten finns inte till för att enskilda grupperingar ska kunna tala om hur det ska gå till. Utan det är du och du och du och du och alla, inklusive jag, som är medlem i en klubb, som har rätten att bestämma. Och det är ju det som den här frågan visar. Det är förtjusande.
Kör du RFL? Nu tar du RFL.
Nej, men RFs passivitet...
Nu fan tar det.
Nej, men alltså, vadå?
Har du fått RFs... någon propå från dem?
Har de... Jo, men grejen är
har
så här...
Har de ringt?
RFs ringer till mig. Ja.
Jens förslag
det ser jag väldigt
inför 2021 att du ska bli ordförande.
Men alltså, grejen är ju så här. Vad hörde vi från Riksidrottsförbundet och vad hörde vi från Svenska fotbollförbundet när det kom fram att Kopparberg och Göteborg hade tagit beslut att dra undan sitt lag? Styrelsen fattade beslut om att ta bort laget. Det kom i slutet på förra året. Vi lägger ner vårt allsvenska lag i damallsvenskan, sa styrelsen för Kopparberg och Göteborg. Hörde vi någonting från Svenska fotbollförbundet? Hörde vi någonting från Riksidrottsförbundet som försvarar föreningsdemokratin? Jag hörde inte ett pip! Inte ett pip! Däremot tjafsas det om att inte få komma in åskådare i en pandemisk tid. Det är ju alla upp och hoppa ner, upp och hoppa, upp och hoppa. Men när vi ska försvara föreningsdemokratin, inte ett pip! Otroligt märkligt. Då springer de på andra, det är jättekonstigt.
Ni kan tycka till ni också, @sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram, våra sociala medier.
När vi har stängt i jul och nyår, men herregud.
Sporthuset är alltid öppet. Tack för fina kommentarer också efter vårt avsnitt med Tobias Forsberg senast. Och att man känner sig nästan fylld av tacksamhet för de här intrycken som Tobias gav, perspektiv på livet.
Sen vill jag faktiskt säga att, för det var ett mycket starkt möte. Mm. Men sen måste jag ju säga att hajdräkterna hos Jens Petersson i Stavanger.
De ska vi inte glömma.
De ska vi inte passera bara.
Tack Jörgen Eksvärd, Peter Käck, Intero-leverantörer den här veckan tillsammans med Viktor Nyberg, Måns Karlsson, Niklas Persson, Andy Törnqvist, Ola Norgren. Och mejlen fortsätter snurra in också på tangerande ämnet vi nyss pratade om.
Men det här kom från Patrik Engman. Han skriver så här. Vi diskuterar ofta vidare på kontoret det som ni tar upp. Och nu har vi snöat in lite på damlag versus herrlag. Och hur det ska se ut i framtiden.
Vänta. Det här är ju det som man älskar på något
verkligen
sätt.
Verkligen.
Alltså om man har diskussioner om sport. Att det ska surras vidare på kontoret, eller hur? Att surret ska gå vidare.
Dagen efter en match ungefär.
Ja, visst. Och nu orkar man ju inte prata om matchen, ingen publik. Och där. Man är trött på att snacka om det, då tar man upp viktigare frågor. Det tycker
kan
jag
du inte läsa det där igen? Det var så skönt att höra.
Vi diskuterar ofta vidare på, det är från Patrik Engman, vi diskuterar ofta vidare på kontoret, det som ni tar upp. Och nu har vi snöat in, får jag ta frågan också? De har snöat in på den här frågan, damlag mot versus herrlag. Vet att ni förespråkar att man bör ha damlag för att nå sin elitlicens, vilket låter vettigt. Det vi surrat om på kontoret är om detta ska gälla vice versa. Till exempel Vittsjö Eskilstuna United i damallsvenskan, de har vad vi vet inga herrlag. Måste de då starta upp detta för att nå sin elitlicens? Mindre sporter, frågetecken, individuella idrotter, frågetecken. Och det här är ju, jag vet inte vem av er när ni pratar på kontoret där, Patrik, som har haft vilken uppfattning. Men min synpunkt i frågan är att såklart, vi ska inte ha skilda representationsregler mellan herr och dam, tycker jag. Vilket innebär att ett herrlag som ska ha en elitlicens för att starta verksamhet inom Riksidrottsförbundet måste också ha en satsande damverksamhet. Sen kan ju inte vi skriva in som krav att det ska vara elit, att de ska ligga på yttersta nivån. För då går vi in och lägger oss i representationsbestämmelserna här och flyttar upp och ner lag själva. Nej. Men däremot så måste de ha bådas verksamhet. Mm. Jag anser också att de måste bedriva även junior- och ungdomsverksamhet för både killar och tjejer.
Var ska du dra gränsen? Det pekar också Patrik på i det du läste upp. Mindre sporter, individuella sporter. Jag menar, speedway finns väl knappt på damsidan. Ska man då inte kunna starta en speedwayklubb på herrsidan utan att också ha en damverksamhet? Och så vidare och så vidare. Så för nu pratar vi om de stora herr- och damfotbollsklubbar, hockeyklubbar. Men när du kommer ner lite grann, kan det verkligen vara en rimlig verksamhetsförutsättning?
Varför skulle man inte kunna ha en kvinnlig liga i speedway? Alltså, hur ser det ut?
Men det är svårt om det knappt finns några aktiva.
Jo, men man får väl starta verksamheter.
Ja, måste börja åka speedway, oavsett om ni vill eller inte.
Jo, men alltså, om du går ut i de här motordistrikten i Sverige, motorregionerna i Sverige, alltså Dalarna och Värmland, där står det ju sådana här, de håller på och knattrar och trimmar motorer i varenda lada. Det måste ju finnas några tjejer som är intresserade av det också. Det vore väl en grej?
Ja, jag är tveksam på om det håller ihop inom alla sporter här.
Jo, men om vi backar 30 år.
Ja.
Vem sa då att vi kommer ha kvinnlig boxning? Om vi backar 30 år, vem har pratat om att vi ska ha kvinnliga poliser eller kvinnliga brandmän? Ni förstår vad jag menar. Alltså, det handlar ju om att förändra grundsynen. Öppna dörrar, öppna sinnen.
Could you make the case? The seventh is the most special of all because he's 43, it's with Tampa, and it's not with Bill, and it's not with New England, and it's not the Patriot way, it's the Brady way.
Take advantage of this opportunity tonight. Leave everything you got on that bill with your brother. When the ball comes your way, you make a play. And you don't play.
The pressure, and he's intercepted. It's picked up by Matthews. 43. And he dropped here, Brady down the middle. It's caught for the touchdown.
Dags för årets idrottshändelse i USA i alla fall, får man väl säga, i form av Super Bowl som kommer söndag 7 februari i Tampa, midnatt svensk tid, natt mot måndag. Varje år ses finalen i amerikansk fotboll, Super Bowl, av sig sådär. Ja, hur många tv-tittare, Jens? Har du koll på det?
Ah,
i USA?
205. USA. Nej, för gud, i USA? 100 miljoner.
Rätt.
100 miljoner är rätt.
Du bara satte det där. Pang. 100 miljoner.
Otroliga siffror.
Var tredje amerikan, kan man säga.
Otroligt.
Avgörs för 55:e året i rad, kan ses på Viaplay och TV6 här i Sverige. Och det är Tampa Bay
Buccaneers.
Ja, det är skönt det. Buccaneers mot regerande mästarna Kansas City Chiefs. Tampa har vunnit en gång tidigare och får nu alltså spela på hemmaplan. Det blev ju så av en händelse eftersom det var satt så från början.
Och i vilket lag är Tom Brady då?
Han är ju där.
Tampa. Det är Tampa.
Det är ju det som är så speciellt.
Otroligt.
Han gick dit och banne med final direkt alltså.
Vad är han? 73-74? Nej, 43 va?
43-44 möjligen. Men jag tänkte på det. Det finns en klubb som heter Never Miss Super Bowl Club. Och som namnet avslöjar då, så är det helt enkelt en klubb för dem som aldrig missat Super Bowl. Den har tre medlemmar som har varit med på alla finaler sedan 1967. Men jag vet inte hur det blir nu.
Men de har alltså alltid varit på plats på Super Bowl.
Ja,
där.
Tre pers.
Otroligt, det är ju hopplöst att få ta på biljetter.
Jag vet.
Det går ju inte, och de här tre har lyckats.
Men hur går det nu, när det är bara 22 000 de tar in?
Då
de löser det.
Då är det inga problem.
Men jag vet inte, det är ju omstritt det här i USA, att de ändå tar in 22 000. En tredjedel av arenas kapacitet. Men kanske som en kontring då, så har de gjort så här att 7 500 vaccinerade vårdhjältar är inbjudna till matchen. Och det är kommissarien där i NFL som sa i ett uttalande att det är en självklarhet att bjuda in vårdpersonalen, som då alltså får komma in gratis och få en plats. Så 7 500 av de här 22 som jag förstår då är då vårdhjältar som har slitit hårt under coronapandemin.
Sporthuset ringer upp.
Hej, det är Linda.
Linda Johansson, välkommen.
Tack så mycket.
Ifrån Karlstad.
Jajamän.
Och du har ett CV inom amerikansk fotboll. Du är ju svensk mästare, eller hur? Och landslagsspelare i amerikansk fotboll.
Det stämmer det. Faktiskt trefaldig SM-guldmästarinna.
Var föddes intresset för amerikansk fotboll någonstans?
Det handlar väl om att jag flyttade till Karlstad för att plugga på universitetet här, och jag älskar ju att titta på sport. Och eftersom jag är handbollstjej i grunden också, så när man kom hit till Karlstad så är det ju mycket idrott. Och här fanns ett lag som heter Karlstad Crusaders på herrsidan som var väldigt framgångsrika. Så jag var och tittade på matcher när de spelade här på Tingvalla, och det jag fastnar för direkt är just det här fysiska. Det finns inte så jättemycket regler så man kan panga på varandra rätt så bra. Men det är kombinationen med det taktiska spelet som gör att sporten blir unik tycker jag. Just med att man har den här kombinationen av extremt fysiskt spel med extremt taktiskt spel.
Vi måste ju såklart prata om Tom Brady därför att det måste man. Men vad tror du om finalen som sådan? Finalmatchen som sådan mellan Buccaneers och Chiefs i 2021 här?
Alltså jag tror att det blir en väldigt anfallsglad fotboll som jag tycker är väldigt kul. Just för att både Brady och Mahomes passar väldigt mycket och det är väldigt bra receivers, de som alltså fångar bollen i båda lagen. Så att jag tror att det kommer bli mycket poäng. Och det är ju alltid roligt tycker jag. Det är ju roligt för tv-publiken också. Men det kommer bli en kamp. Så att ja, det känns väldigt spännande faktiskt.
Tom Brady är ju den mest meriterade spelaren i amerikansk fotboll med sina 6 Super Bowl-vinster. Hur mycket handlar den här matchen om Brady?
Men det är väl klart att det är lite som en saga. Han byter klubb till Tampa som har Super Bowl på hemmaplan och han tar dem dit. Det är ju liksom overkligt egentligen. Så att det är klart att det kommer vara mycket fokus på Brady. Samtidigt så är Mahomes är ju nästa generations superstar QB. Så det blir ju spännande med att de två möts i den här bataljen. Det blir väldigt, väldigt kul att se.
Tom Brady som kärleksbombades i avsnitt 156 av Lars Lindberg som varit något av USA-korre för oss ju. Men Patrick Mahomes har vi aldrig pratat om, vad jag vet, i den här podden. Presentation av honom.
Nej, han är ju nästa superstar kan man säga. Han blev ju väl ligans MVP. De vann ju Super Bowl förra året. Han leder det här laget trots att han inte har spelat så många år som starting quarterback på ett overkligt sätt. Iskall och precision i passningar och att stå som quarterback i NFL, jag kan bara tänka mig, det är liksom millisekunder du har att bestämma rätt beslut innan det kommer igenom väldigt många stora människor som ska tackla dig.
Det var lite speciellt när vi hade vår ranking av sporter bland våra lyssnare att amerikansk fotboll blev topp 10. Det hade vi kanske inte trott riktigt. Intresset alltså. Och, så det var ju starka papper ändå. Och vi har fått ett mejl från en lyssnare, Fredrik Gustafsson, som skickade in vad han tycker är tjusningen med den här sporten. Amerikansk fotboll är så mycket mer än vad folk tror, att det skulle vara två köttmurar som springer mot varandra. Skönhet är det när ett spel faller ut som det var designat. Taktik, strategi, mindgames mellan coacherna och lagen, ofta spänning och dramatik, väldigt ofta in i slutsekunderna, kraften i tacklingarna. Om du får fylla på hur du skulle beskriva tjusningen med amerikansk fotboll, Linda, hur blir det då?
Jag tycker att det var en väldigt, väldigt bra beskrivning. Kombinationen i ett amerikanskt fotbollslag av olika kroppstyper samt vad man är bra på är lite unikt. Du kanske inte ens behöver någonsin röra bollen om du spelar linebacker och ska tackla någon. Eller du är en wide receiver som gör de här stora spelen som blir de här wow-faktorn på. Eller liksom en running back som bara stångar sig igenom en helt omöjlig situation och kommer igenom ett litet hål och bara springer hem en touchdown. Så det är sån taktik och varenda snap, varje spel, det är liksom alla på planen har en unik uppgift som ska funka och de på försvaret försöker att inte låta oss göra det. Så det är som schack fast väldigt fysisk schack. Det är kanske mest fysiska schacken man kan tänka och det tycker jag är väldigt spännande att det finns en sån kombination i en idrott.
För ett otränat öga då, till exempel mitt. Vad ska man titta efter när man följer Super Bowl då nu till helgen för att få maximal behållning av det eller så god behållning som möjligt, alltså man tänker sig en mini regel och taktikskola.
Ja, men det ser väldigt komplicerat ut när man tittar på amerikansk fotboll på TV och när man inte riktigt har kännedom om spelet, men det är ju väldigt väldigt basic egentligen. Man ska flytta bollen från ena sidan till den andra änden av planen och du har 4 försök på dig och tar dig 10 yards och de 10 yardsen ser man på sidan av planen så står det 2 personer med 2 pinnar kan man säga och håller man utkik på dem så vet man att Det är de man måste förbi, den andra pinnen med sina försök. För då får man 4 nya försök. Och lyckas man inte med det så får man sparka över bollen till motståndarna som då får börja sitt anfall för att försöka komma ner till endzone. Men det som kommer vara generellt här nu med Super Bowl är ju att man ska ju såklart hålla utkik på Brady och Mahomes, de som spelar quarterbacks och som styr anfallen, just för att se deras precision när de lägger de här passningarna som kan vara väldigt långa, och vilka atleter det är som är på planen, och de spelen som de gör. Det är väldigt hög kroppskontroll på många av de här spelarna som väger x antal 100 kilo några utav dem. Så att det är bara att luta sig tillbaka och njuta av showen.
And now to honor America, especially the brave men and women serving our nation in the Persian Gulf and throughout the world, please join in the singing of our national anthem. The anthem will be followed by a flyover of F-16 jets from the 56th Tactical Training Wing at MacDill Air Force Base, and will be performed by the Florida Orchestra under the direction of Maestro Yaha Ling and sung by Grammy Award winner Whitney Houston.
Det här är så häftigt alltså. De är så bra på det här med show att det ser jag fram emot.
Tack för att du var med oss i sporthuset, ja. Linda Johansson, och nu laddar vi för Super Bowl.
Tack så mycket.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Alltså först, jag har aldrig...
Honor America.
Exakt. And now, det är inget mer. And now, to honor America, please welcome... to honor America.
The love bag.
Här har vi kärlekspåsen.
To honor kärlekspåsen.
Och jag kan säga, jag har aldrig under kärlekspåsens historia... Det är ju 282 avsnitt nu.
Nej, det är
281.
Den har varit med varje gång.
Nej, nej.
När kom den in?
Nu har du glömt.
Du hör.
Var ni inte med?
Minns du kanske den här kartongen?
Ja, den där jag. Ja, visst. Men okej, under kärlekslapparnas liv har det aldrig varit så många som i den här kärlekspåsen.
Du var ju så förbannad på den där.
Ja, hemskt var det. Jag har glömt det. Man förtränger ju sånt. Man förtränger sånt. Man förtränger sånt. Man förtränger alla höstdagar där det var grått och glåmigt och vi har inte sett solen på så länge när det är sån här vacker.
Minns vad den kallades?
Viktig låda.
Bra.
Ja. Här är nu kärlekspåsen fylld med lappar, men det drar vi sen därför att nu är vi mycket spända. Vad hände förra veckan när vi drar Pelé? Jo, det går ett sus genom kärlekspåseälskarna. Tack för Jens. Här är nu Jens Fjällström och kärlek till Pelé.
Maior estádio do mundo, quer o maior jogador do mundo. O estádio quer Pelé.
Edson Arantes do Nascimento, eller mer känd som just det, Pelé. Idag 80 år gammal, och jag går direkt på kärnan skulle jag vilja säga. Vad var det som gjorde Pelé så stor som fotbollsspelare? Och jag går på mångsidigheten, det vill säga han behärskade, om inte allt, så definitivt det mesta. Han sköt tekniskt fulländat med sin högerfot, men han sköt lika naturligt och elegant med vänstern. En jättefin egenskap. Pelé kunde dessutom skjuta med sitt huvud. Timing, kraft, precision och så en spänst som gjorde att de här 173 cm Pelé lyfte i luften och även gjorde mycket mål den vägen. Han kunde motlägga sig till ett läge, alltså använda kroppen fysiskt, hålla undan, ta en smäll på vägen fram mot mål. Likväl som han kunde köra slalom, dribbla 3-4 stycken, 5, och dessutom därefter enkelt placera bollen in i mål. Han kunde löpa sig loss utan bollen och låta sig frispelas och med hjälp av en bra mottagning nå målet. Han kunde skjuta frisparkar på kraft och med precision. Han kunde göra konstmål, ni har säkert sett dem. Lyftet över en försvarare, lyft över ytterligare en försvarare och så ser han in i mål. Eller varför inte en cykelspark? Det var ju till och med nästan så att det känns som att de cykelsparkarna uppfanns av Pelé. Gudabenådad spelförståelse, gudabenådad spelare. Men jag väljer att hoppa tillbaka till en 9-årig Pelé som befinner sig hemma och ser sin pappa förkrossad och gråtandes efter att Brasilien har förlorat mot Uruguay i hemma-VM 1950. Landet var i sorg och den unge Edson förklarade tröstande till pappan att han minsann skulle vinna VM-guldet till Brasilien. Genom ett provspel för Santos ett par år senare öppnade Pelé dörren till professionell fotboll för sig själv och för många andra svarta. Det var ju engelska sjömän som hade introducerat fotbollen i Brasilien i slutet av 1800-talet och till att börja med var det bara vita som fick spela. Och det var mer sparka och springfotboll än någonting annat. Men med Pelé i spetsen mjukade upp fotbollen med större lekfullhet och större artisteri, vilket Pelé personifierade och profilerade på bästa tänkbara sätt. Och Pelé höll sitt löfte till pappan och återupprättade heden efter det förlorade hemma-VM:et efter att han spelade hem det första. Lägg märke till det första, det var inte så att det var det femte VM-guldet för Brasilien, man får ju den uppfattningen. Det var det första VM-guldet för Brasilien med bland annat att göra två mål mot Sverige i finalen.
Och där tar Zagallo emot den, står öga mot öga med Bergmark, ställer bollen mellan benen på Bergmark, Bergmark kommer igen och slår den bort. Men inte bättre att gå till Santos, backen som ligger högt uppe nu, slår ett lyra in framför mål, där är Parling, men där är också Pelé och Pelé lobbar över Jullo och skjuter i mål, ja! Oj, 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 han... Hans motståndare, och som de håller varandra, de är en enda stor klunga, brasilianerna. Ett elegant artistnummer av första rang. Man kan inte annat än känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri. Hur Julle fullständigt blir bortlobbad igen utav Pelé, som plötsligt bara står ensam framför Kalle, 5-6 meter håll, utan möjlighet för Kalle att rädda. Otroliga nummer är det.
Totalt sett blev det 4 VM för Pelé. 3 av dem gav VM-guld, 58 som vi nämnde, 62 även där, även om Pelé inte kunde spela från gruppspelet och framåt eftersom han drog baksidan på låret. 66 var han med och spelade, nedsparkad av Portugal, utburen på bår och Brasilien utslagna redan i gruppspelet. Men tillbaka igen 1970 så krönte Pelé sitt VM-spel med ytterligare ett guld. Och det sägs att den upplagan av Brasilien stod för den vackraste fotbollen, den bästa fotbollen och kanske var det också det bästa brasilianska laget som ställdes på planen. Det här är en spelare som har gjort en sådär drygt 800 officiella tävlingsmatcher och nästintill gjort ett mål per match. Det är ett helt sjukt och sanslöst snitt. Skulle vi lägga till alla träningsmatcher och uppvisningsmatcher därtill så är vi uppe på 1300 mål. Alltså det är ju en målmaskin utöver det vanliga.
Now the sponsors, they know they pay everything. Mm-hmm. With Brazil that time, we used to travel. When we get in Europe, you get bus. Now they have a helicopter, they have a jet, they have everything.
Pelé var Santos trogen i 18 år. Trots lockrop från europeiska klubbar, på den tiden var det Real Madrid som mest troligt var världens bästa klubb och som var och ryckte i honom. Men han blev Santos trogen. Visserligen avslutade han karriären med lite grann New York Cosmos äventyr. Men Santos var klubben och är klubben i Pelés hjärta. Är det här nu världens genom tiderna bästa fotbollsspelare? En sak i varje fall säker. Med de här 3 VM-titlarna, 58, 62 och 70, satte Pelé Brasilien inte bara på fotbollskartan utan på världskartan. Pelé och fotbollen enade det brasilianska folket kring något som alla kunde vara stolta över. Och sedan dess har det varit en endast lång passionerad kärleksrelation. Brasilien och fotboll. Pelé är förmodligen den mest populära spelaren i fotbollshistorien. En person som utstrålar värme och godhet. Och som tyckte att det handlade mer om att vara bara en bra fotbollsspelare. Utan att det är minst lika viktigt, till och med kanske viktigare, att vara en bra människa. Och det var inte med vilken fotboll som helst som Pelé predikade fotbollen. Det var med Joga Bonito, den vackra fotbollen. Och finare än så blir det nog inte. Mas quem nada sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas quem nada, samba como está tão legal. Você não vai querer. Chegue no final. Oh, ariaio, pau, pau, pau. Oh, oh, ariaio, pau, pau, pau.
Joga bonito, det vackra spelet. Som det betyder på portugisiska. Ja, Pelé. Och här har vi ju inramningen bakom av den här tröjan då.
Jo, men vi pratade ju om den i inledningen här. Du bar ju in den på ett stiligt sätt. Du träffar ju Pelé verkligen i en intervjusituation och fick, alltså det där är ju svårt, det är säkerligen bolag på kö och alltihopa det där och man får bara, men vad fick du för känsla?
Han gjorde ett otroligt vänligt och trevligt och gemytligt, ungefär ett intryck som den mysigaste morfar man kan tänka sig. Då var väl han vid 70 eller något i den stilen när vi träffades. Och han hade ju ett entourage omkring sig. Det var ju så att jag trodde nästan att jag skulle träffa någon hiphopstjärna snarare än en fotbollsnestor. Och det var ju liksom 14 pers runt omkring och jag tänkte, vad gör alla de här människorna här? Jo, men de lever på Pelé. Vi hade väl om det var 20 minuter som vi skulle få prata med honom och så. Och jag tänkte såklart, man öppnar ju med en liten härlig mjuk fråga så att man bondar lite grann med varandra och sådär. Men det är bara det att Pelé svarar ju med typ 5 minuters svar när han svarar och har ju ingen som helst bråska. Och det var ju mys och det var ju myt på alla sätt och vis. Men jag hann ju nästan inte ställa några frågor innan det kom någon och knackade mig på axeln och sa last question. Nej, men otroligt fin människa. Väldigt fin människa.
Och stort tack för att du gav en verkligen gedigen fin bild av Pelé. Kanske världens främsta genom tiden, en av de stora i fotbollshistorien. Och nu frågan om du kommer kunna överhuvudtaget se den här kärlekslappen i det motsol som du har. Du kan få ta en sån här målvaktskeps eller någonting.
Alldeles strax jag tar mig för att dra en lapp här.
Ganska bra.
Skaka med.
Skaka med. Jag har ju suttit och skakat. Ja,
så det är total tombola.
Total tombola. Tommys totala tombola.
Vad vill ni ha för någonting?
Oj, det är skrivet med en tuschpenna.
Det är kraftfullt, det ser jag genom baksidan. Vad
står det? Kalle.
Ja, vi pratar inte om någon idrottsman eller idrottskvinna. Vi pratar inte om någon sport. Vi pratar inte om någon arena. Vi pratar om tidtagning. Och vi talar om små tidsenheter. Vad kan vi då prata om?
Kan vi prata om
sekunder? Jag ser ju, det är så skrivet med hundradelar och tusendelar står det på lappen. Jag ser ju det igenom. Det är skrivet med en enorm tuschpenna det här. Alltså.
Det förstörde lite spänningen att det var så att det gick igenom.
Ja, du får hålla upp den så kanske. Ja.
Hundradelar och tusendelar.
Hundradelar och tusendelar.
Vad tänker ni på för idrottare?
Gunnar Larsson, ja. Thomas Wassberg.
Det är de två som kommer upp.
Gunnar Larsson vann ju med 2000-delar och Wassberg vann ju med en hundradel.
Mot Mieto, ja.
Mm. Som Åke Strömmer så lysande kommenterade.
Ja.
Men hundradel!
Det kan vara någonting. Hundradelar och tusendelar att kärleksbomba till nästa vecka. Det finns säkert mer där ute. Ni kan orka till ni också. Sportis podcast, vår hemsida. Tack för att ni alltid är med oss så fint och mejlar olika förslag.
Jag tänker faktiskt på Rådel.
Alltså sådana där det går riktigt, ja, riktigt fort. För där är det nästan alltid bara någon tusendel eller hundradel som skiljer.
Ja, jag tänker på hur dåligt alla fotbollsmänniskor måste må utav att det är sån exakthet i mätningen utav de här idrotterna som håller på med. Ja. Fotbollen är ju med så här, nu spelar vi minst tre minuters tilläggstid. Det kan vara lite mer, det kan vara lite mindre.
Det var som någon skrev på Twitter efter handbollsfinalen. Tänk om det skulle varit VAR i handboll. Apropå alla mätningar då på om foten var i eller inte. Det skulle bli lite långdraget. Okej, tack för den här veckan. Jens, Lasse och Tommy. Linda, Jenny. Och alla andra som har varit med. Ja.
Tack för
det. Vi hörs nästa vecka.
Vi hörs då.
Hej då.
Ha det bra.
Hej då. Joga bonito.
Joga bonito.
Calé.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.